Ja, det var ett tag sedan. Det här. Jag var nervös idag när jag åkte in. Eva sa, du är precis kall om händerna. Så jag är jättenervös. Den lilla gubben, sa hon då. Men nu känner jag mig mer tillfreds. Så här då. Jag ska läsa predikotexten. Evangeliet är från Johannes. Första kapitel och verserna 47-51. Ni behöver inte slå upp det om ni inte vill, utan ni kan lyssna bara om det är så. Jesus såg Natanael komma och sa det om honom. Det är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig så såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa det, sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Det är lite konstig text det här, tycker jag. Jesus kallar Natanael, vilken man tror är också den som senare kallas för Bartolomaios, till hans lärjunge. På en ganska oklar grund kan man tycka. Han ser honom under fikonträdet. Vad är det som händer här? Om man själv skulle befinna sig i en helt vardaglig situation så kommer det, vill säga att det kommer någon då och erbjuder mig ett arbete eller någon position och så säger jag vill ha dig till din medarbetare. Okej, säger man då, varför då? Jo, jag såg dig komma ut från Hjärtbergs. Lite tunt, va? Är inte det? Saken är den att det här är ett mycket medvetet och stilistiskt drag hos Johannes som återberättar situationen. Och för den som då är något som är vaken och läste texten vid den här tiden, så då det skrevs så framgick det direkt att det här syftar till den judiska syndafallsberättelsen. Det syftar på den judiska syndafallsberättelsen. Alltså detta mycket korta men bildspäckade stycke som går att läsa bara några sidor in i första Mosebok. Den judiskt kristna filosofin bygger ju på att tanken på att den här världen är skapad till något som ännu inte har blivit till. Det fullkomliga beskrivs som en verklighet under skapelsens gryning i skapelseberättelsen. Att geografiskt och historiskt försöka finna den platsen, det låter sig däremot inte göras. Däremot menar då alla som har tolkat de här texterna att oavsett vilket så är det här som är avsikten. Det är det som så det var tänkt. Det är också textens budskap. Detta fullkomliga då som vi är alltså någonting som vi är skapade till. Nu måste man komma ihåg att det fullkomliga, vad som är fullkomligt, är ju lite subjektivt naturligtvis. Jag har både får och hästar hemma och för dem är det ju det fullkomliga kanske något annorlunda än vad jag anser. För flugor och vissa typer av bakterier så lär väl också det fullkomliga kunna beskrivas något annorlunda än om jag skulle beskriva det. Men det är ju ändå samma helhet vi lever i varje fall. Och det här då för oss människor så avspeglar ju sig det här på våra förväntningar, va, av livet. Och inte minst också på våra reaktioner när förväntningarna då inte motsvarar den här inre verkligheten eller den här yttre verkligheten. Jag har ju nämnt det här så många gånger för det här att små barn, jag gjorde det igår senast, på en barnvälsignelse ute på Kolansö. Det här att små barn tror faktiskt att de har fötts in i en fullkomlig verklighet. Sen lär de sig med tiden, och vi lär oss med tiden, att hantera den här avgrunden mellan hur tillvaron borde vara och hur den faktiskt är då. Vi lär oss hantera det. Men vi påstår aldrig att barnet hade fel i sin förväntan. Egentligen är alltså syndafallsberättelsen och kanske inte just skapelseberättelsen som är det grundläggande anslaget till hela den här frälsningshistorien som presenteras för oss i Nya testamentet och som vi som kyrka då försöker att förverkliga. Alltså, den vill förklara varför vi upplever då, som jag sa, den här avgrunden mellan hur livet borde te sig och hur det faktiskt är. Varför verkligheten inte motsvarar våra förväntningar och att vi genom hela historien har ägnat oss att försöka rädda världen och oss själva. En av de grundläggande då ingredienserna i syndafallsberättelsen är ju att de plötsligt där människorna gömmer sig för Gud. Vilket då i sin tur får Gud att ana oråd. Varför gömmer han sig, Adam, plötsligt? Dessutom så har de skylt sin nakenhet, står det. Både i fysisk och i andlig mening. Människan klarar liksom inte av att stå så som hon är blottad inför Gud. Och det här då är ju liksom upphovet till en fråga som har sysselsatt skriftlärda teologer och fromma präster, liksom då den hukande allmogen genom årtusendena. Och hur ska jag kunna bli så, ska vi säga, så ren, så att jag utan att förställa mig kan stå inför Gud? Och det här då har ju också gett mänskligheten anledning att med hjälp då av lagar och religioner, genom offer, genom heliga strider, försöka uppfostra sig själv och andra till någonting som hon aldrig kommer att bli. Hela tiden utan minsta framgång. Och då återstår ju frågan ändå, kan människan överhuvudtaget i sitt bristfälliga nakenhet möta Gud ansikte mot ansikte utan att därmed förgås? Svaret på den frågan är ja. Men det förutsätter ju då naturligtvis att Guds kärlek är större än dina brister. Psykiatern och författaren Sven Reichman gav för många år sedan ut en som jag tyckte lysande tolkning av syndafallsberättelsen, kopplat då till vårt beteende, vårt mänskliga beteende. Alltså fikonlöven som människan täcker sig med när hon inser sin nakenhet, menar han, representerar allt det som vi lägger oss till med för att dölja för både andra och oss själva vilka vi egentligen är. Eller kanske rent av för att vi inte vet i grund vilka vi är. Människan står inte ut med att vara blottad. Därför skaffar hon sig fikonlöv som hon döljer sin nakenhet med. Och dessa kan variera naturligtvis. Kan bestå av attityder, prylar, påkostat och allt för fullmatat liv som ger sken av lycka, framgång, säkerhet och trygghet, men som i själva verket syftar till att dölja sårbarheten, rädslan, ångest, tillkortakommanden och i många fall också det som är ont. Tanken på då att bli sedd av Gud är också en smärtsam insikt om att bli sedd så som man är bakom alla föreställningar och masker. En nästan outhärdlig tanke ibland. Johannes då är ju en mycket skicklig författare och använder sig i evangeliet inte minst av en massa referenser till judisk och grekisk tradition som han droppar in i sitt evangelium. Till exempel den inledande resonemanget i hans evangelium om att i begynnelsen var ordet logos, en direkt anspelning till grekisk filosofi i den miljö han är. Natanael, direkt då, andra sidan, sitter då och vilar sig enligt Johannes under ett helt träd av fikonlöv. Vilket är då en anspelning till syndafallsberättelsen. Där han menar att en människa då inte bara i akut mening skyller sig med några löv, utan faktiskt också genom sin livsstil slår sig till ro under ett skyddande träd av dessa löv. Vi betraktar de här som någonting normalt, som ett skuggande skydd mot verklighetens brännande sol. Kanske än tydligare då i vår tid av hysterisk materialism och trygghetsknarkande. Poängen i texten är inte fikonträdet i sig självt, utan det är att Jesus säger sig se honom där. Hur kan du känna mig, frågar Natanael. Jag såg dig under fikonträdet. Jag såg dig bakom dina försök att vara eller bli någonting annat än du är. Och du bestod. Och jag vill att du följer mig. Kan överhuvudtaget någon eller någons kärlek vara större än våra brister? Jo, självklart är det väl så. När jag skrev den här predikan i veckan så kom jag på ett minne som jag hade. Jag kanske var 4-5 år gammal bara. Jag hade inga syskon. Min mamma var ju förvärvsarbetande som småskollärarinna. Var mycket noga med det, att det skulle tituleras så. Min far var bonde. Och under vissa perioder då så var de tvungna att ha barnflicka med mig. Och de där var väl av lite varierande kvalitet kan jag tänka mig. Men jag minns det en gång vi hade som jag då alltså satte mig på tvären rejält. Och hon sa så här att om inte du skärper dig nu och uppför dig så kommer jag gå ut och hämta din pappa. Vilket då var någon slags yttersta hot. Och jag beslutade mig för att överträda även den gränsen. Och bar mig åt till den grad att hon gråtande gick ut och hämtade farsan. Och då insåg att nu är det illa ute. Så jag sprang och gömde mig bakom soffan i vardagsrummet. Och där satt jag hukade så här. Och så hör jag hur han kommer in genom dörren. Barnflickan är upprörd. Och så går han in i finrummet. Och så där sitter jag med rumpan upp så här. Och gömmer mig. Och det hände liksom ingenting. Jag har till och med för mig att han skrattade lite. Och så sa han, ligger du här, sa han till mig. Och så sa han, kan du komma fram? Så. Och sen var det inte så mycket mer än det. Den upplevelsen av att hans kärlek var större än mina brister, den satte sig någonstans där, va, i mitt tanke. Jo, självklart är det så. Alltså, om det inte vore så, så skulle vi ju inte kunna ha några vänskapliga relationer alls. Eller hur? Jag brukar ju säga så här att det som gör att min fru då fortfarande är kvar efter 40 år och kallar mig för lilla gubben måste ju bero då på att hennes kärlek är större än mina brister. Eller hur? Jag kan inte se någon annan förklaring. Inte det pengarna i alla fall, det kan jag lova. Och det här gäller ju samtliga goda relationer. Eller hur? Det finns uppenbarligen människor i min närhet, massor med människor, vänner och bekanta, vars kärlek till mig överväger mina brister, även om de då naturligtvis inte känner till dem alla. Det finns de som gör det också. Frågan om huruvida Guds kärlek är större än våra brister är egentligen alltså en evig fråga. Och jag menar så att den kommer knappast att bli helt och fullt avgjord förrän den dag vi står inför vår frälsare och ser detta som han berättar för Natanael. Större ting ska du få se. Därför att den har varit och är föremål för ständiga disputer i Nya testamentet mellan Jesus och fariseerna. Den är också anledning till samtliga Paulus brev. Det är det som är hans ärende, där han ibland i full affekt, va, läxar upp människor ute i provinserna och är rent ful i mun ibland, va, i sin iver att förklara att Guds kärlek är större än våra brister. Frågan har också genomsyrat kyrkohistorien ända fram till idag. I den grund av den här ständiga kampen mellan lagiskhet och nåd, som har orsakat kyrkosplittringar, uteslutningar, rena krig mellan kyrkor. Ibland tog de 30 år. Problemet med detta är ju inte att Jesus har varit otydlig på den punkten, eller hur? Jag såg dig under fikonträdet. Ytterligare ett Johannesintat som är så världsberömt så det är inte sant. Gud sände sin son till världen för att vi inte ska förgås. Att vi inte ska gå under. Alltså det är ju inte otydligt på något sätt. Problemet är då, verkar vara svårigheten att tro detta fullt ut. Där sitter det, va. Men återigen, det är inte fikonlöven i sig som är bekymret. Va? Vårt behov av att framstå som goda och rättfärdiga, vårt behov av integritet och trygghet, det är inte det som är problemet. Inte ens vår fåfänga eller vårt behov av attityder och politisk korrekthet och allt vad det är. Det är inte problemet i sig. Utan det handlar istället om vår rädsla för det som händer när vi plötsligt blir blottade. Den här texten borde råda bot på den rädslan. Den här texten borde råda bot på den rädslan. För det är ju det som är evangeliets och all förkunnelses egentligen ärende. Jesus ser oss redan på långt håll. När du möter Jesus blir du genomskådad från första stund. Och det är inte som när han är ingen himmelsk Janne Josefsson, va? Som vill liksom rycka av oss alla förställningar och få oss att stå och skämmas offentligt. Det är inte så det går till. Det som är evangeliets och alls förkunnelses ärende. Jesus ser oss Redan på långt håll där vi alla hukar under täta grenar av fikonlöv. Jag såg dig. Jag ser dig under fikonträdet. Och hans kärlek är definitivt större än våra brister.